Om du har obegränsad tillgång till energi, är du på den nivån, så då är du i praktiken en gud, för att citera Michael Shermer, någon som kan bolla med den här sortens krafter, hör i princip hemma på Olympen tillsammans med Zeus och de andra. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap. Sukotiki. Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico. Quantum swung. Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico. Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Har vi redan hittat bevis för utomjordiska civilisationers existens? En färsk studie från i somras säger definitivt kanske. Det finns tre sätt att leta efter intelligenta utomjordiska civilisationer. Ett är att lyssna på radiobruset från yttre rymden i hopp om att snappa upp någon av deras eventuella sändningar. Sätt nummer två är att leta efter bevis på att de har besökt oss här på jorden. Ingen av de här två metoderna har hittills gett någon definitiv jackpot. Men det finns alltså ett tredje alternativ som jag personligen finner mest spännande just nu. Och det är att leta efter tecken på storskaliga ingenjörsprojekt i rymden. Byggnadsprojekt ute bland kärnorna som är så massiva och avancerade att de här varelserna i praktiken skulle vara som gudar sett från vårt stenåldersperspektiv. Som författaren Arthur C. Clarke konstaterade, all tillräckligt avancerad teknologi är omöjlig att särskilja från magi. Eller från gudar, tillade författaren Michael Shermer. Så vad är det nu som vi har hittat då, som vissa har valt att ta som ett tecken på utomjordiska megakonstruktioner? Inte en sådan de facto, utan 7 stycken. Jo, vi talar om någonting kallat Dyson-sfärer. Och vad är en Dyson-sfär då? Varför skulle en sån vara ett tecken på superavancerade utomjordingar i farten? Och kan det som astronomerna nu har hittat vara sådana? Om inte, vad är det då i så fall? Om det här handlar veckans kvanthopp. Välkommen med, jag heter Markus Rosenlund. I science fiction-klassikern Star Maker från 1937 föreställde sig författaren Olaf Stapledon en enorm maskin, så stor att den innesluter en hel kärna. Den fångar kärnans hela utstrålning och ger sina konstruktörer tillgång till så gott som obegränsad energi. Mer än 20 år senare, 1960, blev Stapledons tankeexperiment ett legitimt vetenskapligt koncept när fysikern Freeman Dyson publicerade en artikel på temat i tidskriften Science. Dyson hävdade att det var mer eller mindre oundvikligt att varje tillräckligt avancerad utomjordisk civilisation förr eller senare skulle utveckla en så bottenlös törst för energi att de skulle behöva den sortens megastrukturer som Stapledon föreställde sig. Således föddes konceptet med Dysons sfärer och de har sedermera blivit en stapelvara inom science fiction-genren.
Could this be a Dyson sphere?
The object does fit the general parameters of Dyson's theory.
En studie från i somras, publicerad i den prestigefyllda tidskriften Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, har analyserat astronomiska data från olika teleskop och hittat 7 olika exempel på vad som i princip kunde vara Dysons sfärer. Kritikerna är nu ändå inte helt övertygade, men no, vi kommer till det. Hur som helst så anser forskarna att fyndet inom citat förtjänar ytterligare analys. Även om de själva också är noga med att understryka att man inte ska dra några överdrivna slutsatser. De 7 objekten, alla belägna inom 1000 ljusår från jorden, är så kallade M-klassens dvärgstjärnor. En klass av stjärnor som är mindre än solen och inte lika ljusstarka. Och det är alltså någonting skumt med de här 7 stjärnorna. De tycks dölja någonting. Eller någonting kanske döljer dem. Innan vi tittar närmare på det här ska vi introducera ett annat relaterat koncept här kallat Kardashev-skalan. Den ryske astrofysikern Nikolaj Kardashev föreslog i mitten av 90-talet en skala för att klassificera teknologiskt avancerade utomjordiska civilisationer. För den här skalan utgår Kardashev från de här civilisationernas förmåga att producera och utnyttja energi. Ju mer avancerad man är, desto mer energi behöver man för olika projekt. Det är liksom tanken här. En tanke som också Freeman Dyson fann mer eller mindre oundviklig. Men det kan ju också hända att den här tanken är föråldrad. Att de allra mest avancerade civilisationerna snarare är otroligt energisnåla. Nåjo, Kardashevs skala utgår hur som helst ifrån att de avancerade utomjordingarna är storkonsumenter av energi. Så, längst ner på skalan har vi kategori 1, civilisationerna. En civilisation av kategori 1 är en som är kapabel till att använda energi på en planetomfattande skala. Med andra ord, en kategori 1-civilisation kan utnyttja och ta tillvara all tillgänglig energi på sin hemplanet. Det här inkluderar energin från alla naturliga källor i stil med solljus, vind, geotermisk energi och fossila bränslen. Och redan då snackar vi om fullkomligt hårresande mängder energi sett ur vårt perspektiv. Jag menar, bara en enda orkan sitter på otroliga mängder energi. En och en halv timme av en kategori 5-orkan innehåller mera energi än mänsklighetens samlade arsenal av kärnvapen. Det är en siffra med 19 nollor. Och orkaner, de kan ju alltså rasa mycket längre än en och en halv timme. De kan rasa i flera dygn i sträck. Jordens totala värmeinnehåll har i sin tur beräknats vara sådär 10 kvintiljoner joule. Det är en etta följd av 31 nollor. En amerikansk studie har räknat ut att det finns energi nog bara i jordskorpans 10 översta kilometer för att förse oss med all energi vi behöver för de kommande 217 miljonerna åren. Och jag menar, det här säger ju sig självt att vi, mänskligheten, inte ens närmar oss kategori 1 civilisation på Kardashev-skalan. Vi har i dagens läge ingen som helst möjlighet att ta vara på all den här energin. Nåjo, vi går vidare. En civilisation av kategori 2 på Kardashevs skala kännetecknas av att den kan utnyttja och kontrollera det totala energiflödet från sin kärna. I vårt fall då solen. Det här skulle alltså i praktiken innebära att man konstruerar en Dyson-sfär. Man kapslar in solen helt och hållet och fångar hela dess energiutstrålning mer eller mindre. Solens totala uteffekt är cirka 3,8 gånger 10 upphöjt till 26 watt, det vill säga 380 jotta watt. Det är en siffra med 26 nollor. Och bara en pytteliten bråkdel av all den här energin når jorden. Hur många watt blir det? Nå, det är en siffra med 17 nollor. Cirka 174 000 terawatt. Och av den totala mängden solenergi, den som alltså träffar jorden, utnyttjar mänskligheten just nu futtiga 0,00057% på ett ungefär. Skulle vi bygga en Dyson-sfär däremot runt solen? Vi skulle ta till exempel hela asteroidbältet och bygga oss en Dyson-sfär av det materialet och ta tillvara hela solens utstrålade energi. Då skulle vi ju kunna kalla oss en kategori 2-civilisation på Kardashev-skalan. Men inte vi ju ens nära det heller. En civilisation som är kapabel till det här skulle de facto ha en gudaliknande makt över energi i astronomisk skala. De här varelserna skulle sannolikt vara kapabla till att resa obehindrat mellan kärnorna och kolonisera närliggande kärnsystem. Slutligen, en kategori 3 civilisation på Kardashev-skalan skulle vara kapabel till att tygla hela den energimängd som en hel galax producerar. Det här skulle innebära att de kan tygla energin alltså från hundratals miljarder kärnor. En sån civilisation skulle för länge sedan ha spridit sig över galaxen. De skulle kunna använda sig till och med av energin i svarta hål och andra exotiska energiformer som vi inte ens är medvetna om ännu. En kategori 3 civilisation skulle eventuellt till och med kunna tillverka sina egna svarta hål. Och de skulle kunna använda svarta hål för tidsresor genom att utnyttja den extrema krökningen av rumtiden som svarta hål orsakar. Med all sin oändliga energi skulle de kanske också kunna tillverka sina egna Einstein-Rosenbroar eller maskhål som de också kallas. Med dem skulle de sen kunna resa tvärs över galaxen eller mellan galaxerna, kanske rentav mellan olika universum. De kanske eventuellt skulle kunna tillverka sina egna universum. Jag menar, vem vet? Det är ju ren spekulation, det här. Vad jag försöker få sagt är att det på riktigt bara är fantasin som sätter gränserna för vad du kan göra om du har obegränsad tillgång till energi. Är du på den nivån, så då är du i praktiken en gud, som jag var inne på i början, för att citera Michael Shermer. Någon som kan bolla med den här sortens krafter hör i princip hemma på Olympen tillsammans med Zeus och de andra. Men låt oss nu andas lugnt och ta ett steg bakåt. I det här avsnittet ska vi inte låta fantasin flyga helt fritt. Vi ignorerar kategori 3, civilisationerna, tills vidare. Istället fokuserar vi på kategori 2, som vi åtminstone i teorin kan upptäcka härifrån jorden, om de existerar där ute och om vi vet vartåt vi ska titta. Och hur skulle det då gå till? Vilka är tecknen som skvallrar om att någon är i färd med att bygga en Dyson-sfär runt en kärna i vårt grannskap? Jo, en Dyson-sfär skulle ju ha samma effekt på den här kärnans ljus som då du drar ner rullgardinen där hemma i köket. Med andra ord, med ens skulle någon som tittar på ditt fönster inte se något ljus längre. Däremot skulle du ju kunna detektera den infraröda strålningen som läcker genom fönstret, genom rullgardinen, med en värmekamera. En viss mängd energi läcker alltid ut, det är oundvikligt, i form av värmestrålning. Exakt varför någon skulle vilja spionera på dig på det här sättet, det är nu sen en helt annan femma. Men det här var nu hur som helst bara ett exempel för att illustrera hur man kan upptäcka en Dyson-sfär långt borta i rymden genom att leta efter fördragna gardiner i rymden, så att säga. En Dyson-sfär som är under konstruktion skulle med andra ord kunna upptäckas genom att en kärnas synliga ljus gradvis börjar avta tills den i praktiken är mörk, med undantag för den infraröda strålningen, värmestrålningen, som skvallrar om att någonting eller någon finns där. Och det är nu vi kommer till den nämnda studien från tidigare i somras som publicerades i tidskriften Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, en av världens mest prestigefyllda och respekterade vetenskapliga journaler. Forskarna bakom studien har alltså inte byggt något nytt teleskop för att hitta de här 7 kandidaterna till Dyson-sfärer. De har finkammat tidigare data från olika projekt i stil med ESA:s rymdteleskop Gaia.
Gaia is charged with mapping the Milky Way in closer detail than ever before.
Gaia har alltså haft som uppgift att skapa en utomordentligt exakt tredimensionell karta över flera miljarder kärnor i vår galax Vintergatan och bortom den. Gaia-teleskopet har också kartlagt kärnornas rörelser, ljusstyrka, temperatur och kemiska sammansättning.
Every professional astronomer, there is no need to explain how fundamental Gaia is. Everyone knows that when you get the distances to stars, it's the basic of all the rest of the astronomy.
Rubriken för den här aktuella studien är Project Hephaestus 2 Dyson Sphere candidates from Gaia DR3, Tumas and Wise. Det är alltså inte bara sensationshungriga journalister som har tagit ut svängarna när de har tolkat den här studien. Dyson-sfärerna nämns till och med i studiens rubrik. Innan vi går till kritiken av den här studien och dess slutsatser, låt mig konstatera att den här sortens kontroverser inte direkt är någonting nytt.
And so the thinking was that maybe a Dyson sphere is orbiting around Tabby's star, diminishing sunlight by 20%.
2015 gick det också hett till på de akademiska diskussionsspalterna när Tabbys kärna var det stora samtalsämnet. Tabbys kärna, Tabbys star med katalognamnet KIC 8462852 är uppkallad efter sin upptäckare, astronomen Tabitha S. Boyajian, som använde sig av Kepler-teleskopet. Tabbys kärna ligger i kärnbilden Svanen på cirka 1500 ljusårs avstånd från jorden. Tabbys kärna fick 2015 snabbt rykte om sig som hemvist för en potentiell Dyson-sfär på grund av kärnans konstiga beteende. Den uppvisar ovanliga och oberäkneliga nedgångar i ljusstyrkan med upp till 22% dämpning, vilket är mycket mer än vad en planet som passerar framför kärnan till exempel skulle orsaka. Senare data från observationer med bland annat NASAs Swift och Spitzer-teleskop har låtit förstå att stoftmoln i kärnans omkrets var den mest sannolika orsaken till nedtoningen. Oregelbundna dammoln som blockerar ljuset, med andra ord. Samma förklaring kunde gå att använda också för de här 7 nu upptäckta mystiskt förmörkade kärnorna. Men faktum är att inte ens Tabbys kärna betraktas som ett avslutat kapitel. De påstådda stoftmolnen och hur de kan ha orsakat en sådan extrem och oberäknelig förmörkelse är fortfarande omtvistat. Och med den här senaste upptäckten av de 7 nya Dyson-kandidaterna har diskussionen bara börjat. Apropå dammoln runt kärnor, det är intressant att notera någonting som Freeman Dyson själv sade om de hypotetiska sfärerna som bär hans namn. Termen Dyson-sfär frammanar ju bilden av ett solitt skal som omger en kärna, som ett hårt och styvt äggskal runt kärnan. Men Dyson sade aldrig att det måste handla om ett kompakt skal. Dysons ursprungliga idé utgick faktiskt snarare från någonting som hellre borde kallas Dyson-svärm, Dyson-swarm. Med andra ord, en samling individuella strukturer eller ett tätt moln av solfångare som kretsar runt kärnan. Och när man tänker närmare på det så är det ju en mycket smartare och framförallt flexiblare lösning. Med ett moln av solfångare som går att anpassa efter behov kan en kategori 2-civilisation fånga upp just så mycket energi som de råkar behöva just i den stunden och låta överskottsenergin stråla ut i rymden i form av ljus då när behovet inte är så stort. Och, kunde man tillägga här, en Dyson-svärm som slutar och öppnar sig skulle ju i princip motsvara det som vi ser när vi tittar på Tabbys kärna, vars ljus växlar vilt till och från. Om vi nu vill envisas med att lyfta upp utomjordingarna på bordet här. Men å andra sidan måste vi hålla huvudet kallt och notera att det finns en tumregel när det kommer till den här sortens kosmiska mysterier med kärnor som beter sig på besynnerliga sätt. Den tumregeln säger att det är aldrig utomjordingar. Det finns alltid en naturlig förklaring. Tills det eventuellt inte finns det längre. Astrofysikern Ethan Siegel kommer med kritik till den här nya studien i en intervju för tidningen Salon. Medan forskarna har bökat genom Gaia-teleskopets katalog på närmare 2 miljarder kärnor har de mer eller mindre kryssat för de 7 objekt som stämmer bäst överens med deras uppfattning av en Dyson-sfär, säger Siegel lite torrt. Och menar han, ingen av de här exemplen är särskilt övertygande. Studien säger som helhet egentligen bara att Dyson-sfärer kan finnas där. Siegel citerar Carl Sagan här.
Extraordinary claims require extraordinary evidence.
När du har en extraordinär förklaring och en vardaglig förklaring för samma observerade fenomen, behöver du verkligen mer extraordinära bevis för den förstnämnda förklaringen. Och det har vi inte. En av forskarna bakom den aktuella studien, Dr. Erik Zachrisson, professor i astronomi vid Uppsala universitet, försvarar sig med att de här 7 kärnorna besitter just den sorts överskott av infraröd strålning som man kunde vänta sig från en Dyson-sfär. Betyder det här att de är Dyson-sfärer? Nej, medier Zachrisson i intervjun för Salon. De är de bästa kandidaterna som vi har stött på hittills, men det betyder inte att de är Dyson-sfärer. Eller ens att Dyson-sfärer representerar den mest troliga förklaringen till fenomenet, medier Erik Zachrisson. Så vad kunde då vara en troligare förklaring till ett sådant här objekt eller 7 stycken sådana här objekt? Ja, något kosmiskt damm runt en nyfödd kärna. Något annat hett objekt som råkar befinna sig längre bakom kärnan i fråga. Stoft orsakat av kolliderande planeter eller någonting liknande, nämner Zachrisson. Allt det här kan i princip också förklara det vi ser här, medger han. Personligen så tror Zachrisson alltså inte att något av de 7 objekten på riktigt är Dyson-sfärer. Och närmare observationer har de facto en tytt på att vissa av objekten går att förklara med andra heta objekt som är belägna bakom kärnorna i fråga. Men Zachrisson hoppas ändå på att någon av de 7 visar sig ha ett klart och tydligt inneboende överskott av infraröd strålning, värmestrålning, som inte går att förklara med någon av de nuvarande modellerna. Åtminstone skulle det vara intressant, säger Zachrisson, också om det visar sig vara bara någon udda form av vanlig astrofysik som ligger bakom, snarare än utomjordingar, sa det alltså Dr. Erik Zachrisson vid Uppsala universitet, en av forskarna bakom den här studien. En annan fascinerande aspekt som man kan hålla i tankarna här är att det ju strikt taget existerar åtminstone en sorts Dyson-svärm i universum, om än i ganska blygsam skala. Den som omger vår hemplanet, jorden. Jorden har ju de facto en ganska stor svärm av konstgjorda satelliter runt omkring sig, och de skapar i sig en unik värmesignatur. Så vem vet, kanske det sitter någon där ute och tittar åt vårt håll och undrar om de har hittat bevis för intelligent liv i rymden. I och för sig, vår satellitpark är inte värst gammal, så de här utomjordiska observatörerna måste finnas någonstans nära, inom 50 ljusår eller så. Och också då så är vår Dyson-signatur nog väldigt svag. Och med tanke på hur snacket går här på jorden just nu, så är det hur som helst diskutabelt hur intelligent det livet är som vår hemplanet hyser. Och det var allt som Kvanthopp har tid för den här veckan. Men ett nytt avsnitt dyker upp som vanligt nästa lördag på Yle Arenan. Ha det gott till dess, säger jag, det vill säga Markus Rosenlund. Hej så länge!